Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Guten Tag und willkommen. Nej, vad säger man? Nej, det var ju... Willkommen, bienvenue, welcome.
Jag ska säga det när du säger halloj till mig.
Halloj! Det kanske bara kan bli en musikal...
Musikalpodden. Hej och välkommen till Aftonbladet Musikalpodden. Podden som handlar om det som händer utanför Sveriges musikgränser.
Hej och välkommen till Aftonbladet Utrikes, podden som handlar om det som händer utanför Sveriges gränser. Jag heter Jenny Ågren, jag har såklart med mig Nivette Dawood. Hallå!
Hallå! Grattis på födelsedagen, Jenny!
Ja, men tack så mycket, Nivette. Det är ju födelsedagsvecka för oss.
Jajamän!
Så jag säger grattis i förskott till dig då.
Tackar, tackar.
Maj, är det bästa månaden att fylla?
Maj är absolut bästa månaden att fylla, för det är liksom i mitten. Så man får presenter en gång i halvåret.
Det får man.
Om man fyller år i maj.
Men det kan också vara som idag när vi spelar in den 5 maj, spöregn. Det kan också komma snö. Det kan också vara 30 grader. Men du som lyssnar, välkommen som sagt till Utrikespodden som du hittar där du hittar poddar. Du får gärna följa oss så missar du inga avsnitt. Och vill du så kan du också mejla oss och det gör du till utrikes@aftonbladet.se. Tidigare i Aftonbladet Utrikes har vi snackat om USA, pandemin bland annat. Men idag så ska vi hålla oss mycket närmare vår gräns. Ni vet, vi ska vända blickarna mot det tyska valet idag. Får jag bara fråga, varför ska vi göra det?
Ja, men det kan, man kan faktiskt fråga sig det. Därför att i ärlighetens namn så är ju det tyska valet sällan någonting som vi skriver, skriver något stora rubriker om. Vi skriver ju såklart om det när det sker. Men det är ju ett ganska liksom lugnt och lite förutsägbart val, har varit i alla fall. Men nu, alltså nu händer det grejer i Tyskland. För Angela Merkel, hon ska ju lämna jobbet som förbundskansler efter 16 år. Och det är liksom inte självklart att hennes parti, Kristdemokraterna, CDU, att de kommer att ta vidare stafettpinnen. Så därför är det liksom dags att vi pratar om det tyska valet.
Okej, så ämnet för detta avsnitt är alltså Tyskland. Jag ska säga att det senaste jag hörde om Tyskland, eller senaste, men det mest spännande jag hörde, det var att Oktoberfest ställs in även i år på grund av pandemin.
Ja, och det är det här avsnittet ska handla om.
Nej, men det är lite deppigt ändå.
Ja, det är
det. Men det är alltså val på gång, men inte förrän den 26 september är EU-valet. Så då undrar jag varför, både jag och lyssnarna kanske undrar, ni vet, varför ska vi prata om det redan nu då?
Ja, men så här.
Red ut.
Ja, men alltså det är för att det är spännande redan nu. Och det är spännande av flera orsaker. Därför att dels så har det varit väldigt, väldigt stökigt kring vem som skulle bli Kristdemokraternas, alltså CDUs, kandidat till kanslerposten. Och det har ofta varit så att det har blivit den som är partiledare för CDU. Men den här gången så ville CDUs systerparti i Bayern, CSU, nominera en kandidat till kanslerposten. Och det är ju väldigt, väldigt ovanligt att en sån kandidat blir förbundskansler. Så att det här blev liksom en riktig fight mellan CDU-kandidaten Armin Laschet och CSU-kandidaten Markus Söder. Och inte nog med det, allting som skedde läckte liksom ut och det var tjuvnyp och det var kampanjande. Och det här är man ganska ovan vid i Tyskland, för som jag sa, det har ju liksom varit ganska lugnt och lite tryckt liksom.
Låter lite mer amerikanskt det där med
tjuvnyp. Ja, men eller hur? Eller kanske lite svenskt nu på senare tid. Men Dessutom under den här tiden så kunde ett annat parti, alltså de gröna, i lugn och ro ta fram sin kandidat. Och det är också ovanligt, för det här partiet har inte ens varit så stora på riksnivå tidigare så att man har liksom tänkt tanken ens på en kanslerkandidat. För det gör ju oftast de liksom större partierna bara. Men nu så har de gröna fått jättebra opinionssiffror, och i 6 av 10 mätningar de senaste 2 veckorna så har man hamnat högre än CDU. Och alltså med råge gått om det andra största partiet tidigare, alltså Socialdemokraterna. Så det kommer ju mest troligtvis att bli en koalition som styr i Tyskland. Men hur den kan se ut, det kan liksom verkligen kastas om. Och det börjar till och med viskas om att de gröna kan få kanslerposten.
Alltså det här låter ju, och vad jag har förstått så är det ett supervalår.
Mm. Och det här gillar man ju.
Super. Ja, det gör man ju.
Det gillar ju vi som jobbar på kvällstidning.
Jajamän. Men
det är också faktiskt en anledning till varför det är spännande redan nu, för att man kallar det för ett supervalår eftersom det också sker delstatsval. I Tyskland så har man ju 16 delstater och så även kommunalval. Och 2 av de här delstatsvalen har redan skett. De skedde i mars och det var då i Tysklands sydvästra hörn. Och det kommer också vara delstatsval i sommar, och sen så kommer ett antal delstater också gå till val på själva valdagen för, alltså förbundsregeringen, och det är den 26 september som du sa. Men det här då, alltså de här delstatsvalen, de ger ju en fingervisning om hur liksom stödet för partierna ser ut. Och till exempel så kunde man se i de första delstatsvalen att det inte gick alls bra för CDU. De gjorde faktiskt alltså partiets sämsta val hittills. Och desto bättre gick det för de gröna, som jag tidigare nämnde, som det ju går också väldigt bra för nationellt. Och i till exempel en av de delstaterna som det var val i, där regerar de gröna. De har regerat med CDU, de har regerat med Socialdemokraterna. Så det gör ju delstatsvalen extra spännande. Det är verkligen så att delstaterna är liksom väldigt viktiga i Tyskland, så att det som sker där påverkar ofta på nationell nivå sen.
Ja, så Angela Merkel ska lämna sin post efter 16 år. Vi ska ta och snacka mer om henne och hennes verk som förbundskansler om en liten stund. Men nu undrar jag då vilka som kandiderar för att liksom ta över hennes roll.
Ja, men CDU då, de valde ju till slut Armin Laschet, och honom kan man faktiskt beskriva som en fortsättning på Angela Merkel, därför att han är liksom en kompromissande man, det kommer inte komma några galna överraskningar. Han är, ja men enligt vissa, faktiskt ganska tråkig. I alla fall om man jämför då med det som var hans tydligaste motkandidat, Bayerns Markus Söder, som ju liksom har stuckit ut på ganska många sätt och kanske mest är igenkänd för att han har liksom klätt ut sig på maskerader till bland annat Shrek och Marilyn Monroe faktiskt.
Men är det hans eftermäle nu? Att han är liksom rolig för att han...
Nej, men inte bara såklart, men när det skulle illustreras de här 2 så var det ju alltid så här en ganska tråkig bild på Armin Laschet och en knasig maskeradbild på Marcus Söder.
Men Armin Laschet är ju ändå erfaren.
Absolut. Han är en 60-årig jurist, trebarnspappa, och så styr han också i Tysklands mest folkrika delstat, Nordrhein-Westfalen. Och där finns ju liksom storstäder som Düsseldorf och Köln, och det är också där som Ruhrområdet ligger, och det är ju liksom mycket industri och det är kolgruvor, och den som är regeringschef i den delstaten måste liksom vara en person som är fokuserad på att kompromissa. Och precis så beskrivs Armin Laschet, som en brobyggare kan man säga. Den tyska tidningen Focus har skrivit att med Laschet vet man inte vilka som är hans styrkor och vilka som är hans svagheter, för att han saknar profil, och det är just det som enligt partiets strateger gör honom kompatibel med alla miljöer.
Okej. Du, vi ska ta och lyssna lite på hur han låter.
Ich kann ihr zusagen, dass die CDU Deutschlands sich auf einen fairen Wahlkampf freut. Wir wissen aus den USA, was es bedeutet, polarisierte Wahlkämpfe zu führen.
Ja, så där låter alltså Armin Laschet. Och nu är det så här, visserligen har jag läst tyska i 3 år, men mina kunskaper sträcker sig inte riktigt, riktigt så att jag fattar allt man säger. Så vad säger han, ni vet?
Han säger att han hoppas att det inte ska bli en lika smutsig valkampanj som i till exempel USA. Och det kan man ju verkligen se som en peak mot Marcus Söder. Just eftersom det var så stökigt, ovanligt stökigt, att bestämma att Armin Laschet skulle bli CDUs kanslerkandidat. Och det är inte alls omöjligt att Marcus Söder kommer hålla sig i kulisserna, men också kanske genomföra några till sådana här tjuvnyp. För det verkar liksom vara hans grej lite, men det skadar ju egentligen faktiskt CDU i sin helhet. Och det är väl det som Armin Laschet försöker säga, att nu är det dags att vi enas. Liksom.
Mm. Och vem är då på andra sidan hos de gröna?
Ja, hon heter Anna-Lena Baerbock och hon är då en av 2 språkrör. De gröna har ju, precis som här i Sverige, Miljöpartiet, 2 stycken språkrör, en kvinna och en man, och det blev Anna-Lena Baerbock som blev deras kanslerkandidat, vilket egentligen också var lite förvånande, därför att hennes manliga kollega var egentligen den som många trodde skulle bli kanslerkandidaten, men så blev det inte, utan hon är också jurist, hon är 40 är, kan man säga, rätt annorlunda om man jämför med Armin Laschet. Hon har till exempel vunnit bronsmedalj i gymnastiksorten trampolin, om man säger så. Jag är inte någon gymnastik, har ingen superkoll på, men i alla fall trampolinmästare. Hon har också varit journalist. Hennes mål var faktiskt att jobba som krigskorrespondent. Men det blev ju inte så sen. Hon har pluggat då internationell lagstiftning och även jobbat som assistent i EU-parlamentet. Och målet där var ju också att egentligen ha med dig i journalistiken. Liksom. Men som sagt, hon blev politiker istället.
Men jag tycker att hon låter som hon har en ganska bred bakgrund.
Ja, precis. Men egentligen så, alltså hon har ju egentligen inte så mycket mer erfarenhet av att styra, inte som Armin Laschet som har liksom suttit i EU-parlamentet och sådär. Hon är ju snarare så att hon liksom presenterar sig som någonting som utmanar status quo, att hon liksom är den här förändringskandidaten. Liksom.
Vi kan lyssna lite på vad hon säger.
Demokrati lebt vom Wechsel. Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht, um gut durch dieses neue, herausfordernde Jahrzehnt zu kommen.
Ja, ni vet, du behöver inte översätta direkt vad hon säger här, men vad är det?
Nej, men det gick ju att fatta lite även för den som inte liksom har MVG i tyska. Men hon säger ju där att hon har inte liksom jobbat som minister och hon har inte gått hela den här vanliga vägen. Men hon vill ändå utmana status quo och liksom lyfter det här som hon också får kritik för, att hon inte har all den här erfarenheten och tar upp det direkt. Och det är väl ett smart sätt att att lyfta just den saken som andra kommer att hoppa på henne för, så att hon håller i den bollen direkt, kan man säga.
För det verkar ju som att det pratats lite om att det kan ligga henne i fatet lite, att hon inte har den erfarenheten.
Men också att hon alltså att hennes förslag, eller det som hon redan nu har sagt att hon vill göra, är ju ganska spetsiga saker som man kanske som en erfaren politiker inte börjar med att säga, utan att man kanske mer då som Armin Laschet är lite mer så här kompromissvillig och vet att politik är någonting som tar tid och handlar om kompromisser och jada jada, allt det där.
Men vad vill hon då?
Ja, men hon till exempel så brukar hon ju kritisera Rysslands president Vladimir Putin väldigt ofta, och till exempel så har hon tagit upp det här tyska Nord Stream 2-avtalet med Ryssland, alltså en gaslinje som sägs kunna ge Putin ett väldigt stort geopolitiskt inflytande. Och hon vill säga upp det avtalet fastän det i princip nästan är färdigt nu. Och det är ju någonting till exempel som Armin Laschet har sagt egentligen raka motsatsen, att det, så kan vi inte göra. Liksom. Vi kan inte, det skulle förstöra år av liksom, politisk kompromiss och sådär. Mm. Och sen så är hon också väldigt kritisk mot Kina. Och det är ju lite... Där kan man ju se på ett sätt en blinkning till USA och nuvarande presidenten Joe Biden, att de har ju också pratat om att relationen till den här liksom auktoritära stormakten måste omvärderas lite, och att man inte bara kan se till liksom ekonomiska intressen utan att värderingar också är viktigt. Så att hon liksom verkligen ser, presenterar sig och ser sig själv också som en förändringskandidat.
Men finns det någon annan som det kan komma att handla om? Det är inte bara de här två partierna som finns.
Nej, men man kan ju faktiskt också nämna då Socialdemokraternas kanslerkandidat. Olaf Scholz är ju faktiskt idag vice förbundskansler just nu. Men det går väldigt dåligt för Socialdemokraterna i Tyskland som det ser ut som. Jag nämnde ju det att de gröna har tagit över andra platsen från Socialdemokraterna. Men... det är ju, som vi konstaterade, ganska långt kvar till valet, så man ska absolut inte räkna ut Socialdemokraterna. För det pratas ju om att olika typer av koalitioner som kan bli, och då kan de gröna har ju styrt med Socialdemokraterna i delstater till exempel. Så att det man också kan se är ju att Olaf Scholz, han riktar liksom redan in sig på framför allt då Annalena Baerbock. Kanske snarare än Armin Laschet, därför att han kan ju liksom kritisera henne för att vara oerfaren, och ja, men att han försöker ju ta väljarna från de gröna, och så att de ska gå tillbaka till Socialdemokraterna, för det är ju de väljarna som han har tappat och som han gärna vill få tillbaka igen.
Mm, vi får se hur det går för Socialdemokraterna helt enkelt. Mm. Och de andra. Tyskland är ju en stormakt i Europa men också i världen, så det är klart att det här är ett viktigt land på väldigt många sätt. Varför är det så viktigt för oss i Sverige?
Ja, men Europa kan ju verkligen kännas som, eller EU framförallt kan ju kännas som någonting jättelångt bort. Mm. Men det styr ju väldigt mycket av politiken egentligen, eller påverkar ju väldigt mycket av politiken i Sverige, men också våra dagliga liv faktiskt. Tyskland är Europas största ekonomi, och vi ser ofta hur det tyska agerandet påverkar oss här i Sverige. Man kan bara ta exempel som flyktingkrisen, när Angela Merkel var väldigt tydlig med, hon sa ju det här som har blivit bevingat, wir schaffen das, att vi klarar den här flyktingkrisen och den här situationen. Och det fick ju liksom bli väldigt mycket EUs inriktning i flyktingpolitiken. Ja, men sen kan man ju verkligen också lyfta coronapandemin, som ju har verkligen tydliggjort för alla att vi lever i en väldigt global värld, och att det som sker i EU och liksom länder som Tyskland med till exempel stängda gränser eller med vaccin verkligen är någonting som direkt påverkar oss i Sverige. I Tyskland kan man också nämna att BioNTech, alltså Pfizer-BioNTech-vaccinet tillverkas till stor del i Tyskland. Och om man inte tycker att det räcker, så kan man också konstatera att Tyskland är Sveriges största handelspartner faktiskt, enligt tysk-svenska handelskammaren. Vi har länge, länge handlat med Tyskland, både import och export. Så att det är absolut viktigt det som sker där.
Är det öl vi köper in?
Nej, men det är lite allt möjligt. Det är säkert öl också.
Jag förstår det, skojar jag bara. Försökte bara vara lite rolig här.
Men det är liksom lite maskiner och fordon och ja.
Lite
livsmedel
blandat
är också faktiskt öl då, såklart. Mm. Någonting som ökar.
Ja, vi behöver kalla in lite förstärkning här för att vi verkligen ska kunna fördjupa oss i Tyskland, Angela Merkels karriär och vad vi har att vänta oss framöver. Så då finns det faktiskt ingen bättre än att kalla in en Wolfgang Hansson, som är vår utrikespolitiska kommentator. Guten Tag, Wolfgang.
Guten Tag, ni vet und Jenny.
Du kan ju tyska, eller hur?
Ja, jag kan tyska. Min mamma är ju tysk, och jag har också bott när jag var riktigt ung några perioder i Tyskland. Så, och jag har ju haft tyska bröder eller mammas bröder så att säga som har lärt mig tyska och hennes mamma och så att jag har försökt hålla liv i det så gott det går. Jag är väl inte totalt flytande men jag klarar mig väldigt bra i alla fall.
Så hur taggad är du på det tyska valet nu då?
Väldigt taggad. Jag tycker det känns som det mest spännande valet på väldigt länge. Jag har ju bevakat de minstone 3-4 senaste tyska valen på plats och det här är ju första gången nu på länge som det verkligen känns riktigt ovisst om hur det kan gå och vem som kommer att bli den nya kanslern efter Angela Merkel.
Mm. Det är ju så att det som gör det här valet så intressant som du säger som vi har pratat om det är ju att urmodern Mutti Angela Merkel ska lämna posten som partiordförande och också som förbundskansler. Hur har hon präglat landet under sina 16 år?
Oj, ja, hon har ju verkligen liksom satt sin stämpel på Tyskland får man ju säga. Hon har ju förändrat tysk politik på väldigt många sätt. Hon är ju den första kvinnliga kanslern som Tyskland har. Och hon har ju också vridit det här högerkonservativa partiet CDU lite mer mot mitten. Och det har hon ju gjort säkert väldigt mycket med sin bakgrund i det forna Östtyskland där hon utbildade sig till vetenskapsman eller vetenskapskvinna. Så att hon representerar på något sätt både det gamla och det nya Tyskland. Och hon har ju varit så otroligt dominerande i den tyska politiken. Det är ju hon som har fattat besluten. Det är hennes linjer som har gällt. Och när hon inte har fått som hon har velat så har hon dragit i långbänk och förhandlat och förhandlat och förhandlat tills hon har fått sin vilja igenom. Så att hon är ju verkligen på något sätt numera synonym med Tyskland.
Wolfgang, minns du när hon valdes?
Ja, det gör jag. För det var ju ett väldigt historiskt ögonblick just eftersom hon var Tysklands första kvinnliga kansler.
Ni vet, minns du när hon valdes? För det är ju lite olika vad folk minns.
Ja, alltså. Nej, jag minns faktiskt inte specifikt det, men det är ju det här som är faktiskt ganska intressant för när liksom unga tyskar blir intervjuade så är det väldigt ofta så att det är liksom ingen, alltså de minns inte något annat än att Merkel alltid har varit liksom Mutti, förbundskanslern. Så att jag får väl representera det då.
Men jag kommer ändå ihåg Helmut Kohl. Han satt också vid makten i 16 år.
Smörälskaren.
Gillar han smör alltså?
Ja, eller Wolfgang?
Ja, det syntes ju på hans kroppshydd om inte annat att han gillade mat med mycket smör och mycket fett i.
Mm. Men Wolfgang, vad är det bästa som Merkel har gjort?
Det beror ju också på om man pratar om för Tyskland eller i sin roll för Europa. Ja, alltså det man kommer ihåg mest tycker jag, det är ju hennes ledarroll under de här kriserna som följde på den stora finanskrisen 2008-2009 och hur hon räddade Europa ifrån att splittras mer eller mindre. Hon räddade euron, såg till att den valutan fortfarande liksom fanns kvar. Hon hjälpte till att rädda Grekland, både ekonomin och rädda kvar landet i EU. Och sen har vi ju hennes insatser under flyktingkrisen 2015 som ju sen i slutändan kanske inte visade sig vara så bra för henne personligen liksom att hon höll den här öppna linjen lite för länge när alla andra redan ville stänga dörrarna. Men hon har ju fått lite av ett återuppsving här nu i samband med coronapandemin där väldigt många tyskar har uppskattat hennes vetenskapliga approach när det gäller att ta sig an pandemin. Åtminstone inledningsvis. Sen har ju kritiken blivit växt här på slutet när smittan ändå har spridit sig i Tyskland trots alla hårda åtgärder man har vidtagit.
Vad har hon gjort som har varit dåligt då?
Alltså det som har varit ovanligt som man har gjort, det är ju att de flesta av hennes beslut har ju varit otroligt väl övertänkta. Hon har väldigt sällan fattat spontana beslut. Hon har ju liksom malt en fråga och dragit den om igen och sen till slut kommit fram, tittat på alla fakta och till slut kommit fram till ett beslut. Men efter den här kärnkraftverkskatastrofen i Fukushima i Japan så fattade hon mer eller mindre på stående fot beslutet om att kärnkraften i Tyskland ska läggas ner. Och mer eller mindre omedelbart skulle man inleda detta. Och det var ju ett beslut som inte var förankrat, men många tyskar uppskattade det, men det var inte förankrat, och det visade sig sen också vara ett väldigt svårt beslut eftersom Tyskland har, förutom kolet, så har Tyskland väldigt lite av egna energikällor. Och nu har ju Tyskland hamnat i en situation där man lägger ner kärnkraften samtidigt som man då ska uppfylla de här klimatmålen från Paris, och det har blivit en väldigt svår sits för Tyskland att klara av. Och det är väl ett exempel på där hon lite grann har misslyckats.
Vad tror du kommer hända då när Tyskland får en ny förbundskansler?
Alltså, jag tror att det kommer bli ett jättestort vakuum efter henne. Både i Tyskland och i Europa. För vi är ju så vana vid i Europa att se henne på något sätt som Europas ledare. Och sen beror det ju lite grann på vem som kommer efter henne. Om det blir det mest troliga alternativet, det vill säga hennes partikamrat Armin Laschet, eller om det blir det grönas kandidat, eller om det till och med kan tänkas bli Socialdemokraternas kandidat. Det kommer ju att få väldigt stor betydelse för oss, för hur politiken kommer att utvecklas.
Ja, för det är ju ändå en trygg världsledare som försvinner när hon avgår. Vem ska liksom axla den manteln i Europa nu? Vi har ju ändå sett Emmanuel Macron, Frankrikes president, var inne och nosa lite på den rollen. Är det han som kommer ta över, tror du?
Ja, han är ju definitivt sugen på att ta över. Det märker man ju väldigt tydligt.
Han bara, äntligen!
Ja. Men nu är det ju så att vi vet ju inte ens säkert om han sitter kvar efter 2022, för då är det ju presidentval i Frankrike. Och jag tror också att han är en person, om man tar Merkel, hon är ju en person som det är få som ogillar henne i Europa, så att säga. Hon är ingen person som väcker starka känslor för och emot. Men Macron är en sån person som betydligt många fler ogillar av Europas andra ledare, och han är inte liksom lika beundrad heller i Europas befolkning. Så att jag tror att han vill som sagt gärna ta den rollen. Jag tror att det blir väldigt svårt för honom att göra det. Det naturliga måste ändå vara att Tyskland som det stora och starka och ekonomiska loket i Europa är det land som så att säga producerar den här ledaren. Men det är ju inte självklart, eftersom vi inte riktigt vet vem det blir och vad den personen har för kvaliteter.
Tror du, Wolfgang, att Angela Merkel har lite hållit ut och liksom stannat kvar på sin post tills dess att Joe Biden valdes i USA?
Ja, kanske. Jag vet inte om det var just valet av Biden, men jag tror att hon ville nog vara noga med att lämna över till någon, att vara väldigt tydlig med att det här är min kronprins eller kronprinsessa. Och där har hon ju misslyckats lite grann. Hon hade ju den här Annegret Karrenbacher, AKK som hon enkelt kallas för, eftersom hon har en sån här krångligt efternamn. Som ju var tänkt att bli hennes efterträdare, men som ju inte riktigt höll måttet och själv valde att avgå, och sen blev det en ny ledarstrid och sådär. Jag tror att hon ville nog väldigt gärna sluta på topp, så att säga, att gå när det inte fanns någon stor kris som krävde hennes uppmärksamhet längre, som hon behövde lösa. Sen har det ju inte riktigt gått på det viset. Men jag kan tänka mig att hon hon har varit sugen på att sluta tidigare.
Kommer du sakna henne?
Både ja och nej. Jag kommer att sakna henne därför att hon är, jag tycker att hon är en väldigt skicklig politiker. Hon har varit väldigt bra för Europa på det sättet, att hålla samman Europa. Samtidigt så är hon också lite tråkig i det här att hon gör sällan något oväntat, och hon är ganska förutsägbar. Och som det ofta är med ledare som har suttit väldigt länge, så tappar de energi och innovationskraft. Så att jag tror att både Tyskland och Europa på vissa sätt skulle må bra av att hon byts ut. Sen återstår ju att se, som sagt, vem det blir och hur bra den personen är.
Mm. Vad skulle du säga, varför går det så dåligt för Kristdemokraterna, CDU, i Tyskland nu?
Ja, det tror jag delvis hänger samman med att hon har ju förändrat, Merkel har ju förändrat partiet ganska mycket och drivit det åt vänster, eller mot mitten kanske man ska säga. Medan det väldigt många tyskar är ju mer traditionellt konservativa. Och efter flyktingkrisen 2015 så blev det en väldigt backlash mot Merkel. Och den har partiet haft svårt att hämta sig ifrån. Och istället såg vi då hur det här högerextrema partiet Alternativ för Tyskland, AfD, plockade upp många av de väljarna som normalt var CDU-väljare. Och CDU har inte riktigt lyckats ta tillbaka det här. Och sen har man ju nu då ganska nyligen haft liksom ett antal skandaler, som det här med att ledande CDU-politiker har varit inblandade och försökt tjäna pengar på det här med att sälja munskydd. Man har liksom, den här pandemihanteringen har, som till en början såg ut att gå väldigt bra, har blivit väldigt splittrande när olika delstater har agerat på olika sätt. Och det har blivit ganska rörigt i Tyskland när det gäller vilka åtgärder man egentligen ska använda mot pandemin. Lite grann, nu är inte Tyskland som USA på det sättet, men lite grann som USA, där man inte riktigt vet vilka regler det är som gäller. Så att jag tror det finns många faktorer som har bidragit till att de har tappat i stöd, men de är ju fortfarande ett väldigt starkt parti, det ska man ju komma ihåg.
Så om vi jämför då, varför går det så bra för de gröna nu?
Ja, de har ju haft den här rollen som oppositionsparti väldigt länge. De har ju liksom stått utanför de här politiska bråken. Och Tyskland har ju styrt väldigt länge nu av en koalition mellan Socialdemokraterna och CDU, Merkels parti. Och det har ju blivit, då har ju i praktiken har det ju inte funnits någon riktig bärkraftig opposition, bortsett ifrån de gröna. Eftersom de två största partierna har ju så att säga varit på pappret i alla fall sams om politiken. Och det tror jag har gynnat de gröna, att de har kunnat ta den här rollen. Och sen så tror jag också att i Tyskland så finns det ju ett väldigt starkt miljöengagemang. Som inte bara är av liksom ett ideologiskt slag, utan som beror på att det finns väldigt många miljöproblem i Tyskland. Man har det här kolgruvorna som man fortfarande driver, som smutsar ner väldigt mycket. Man har det är ett tättbefolkat land, bilismen smutsar ner väldigt mycket. Och människor är på riktigt oroliga för sin hälsa på grund av all miljöförstöring som pågår. Och det gynnar ju också ett parti som de gröna.
Man kan ju också bara lägga till där att alltså svenska Greta Thunbergs rörelse Fridays for Future har ju också hjälpt till ganska mycket i Tyskland att få upp den här frågan, alltså miljöfrågan, på agendan. Det gick ju att se också i det senaste delstatsvalet, som ju ändå var i i ett område där det finns mycket industrier. Där var det också, det var inte bara unga då som röstade på de gröna, utan faktum var att ju äldre man var, desto större var stödet för de gröna i Baden-Württemberg bland annat.
Mm. Och det är ju så här att de gröna har varit vid makten tidigare, de är starka i Tyskland, och om, är det så, för att jag menar, om vi jämför med Sverige där vi också har ett miljöparti som är ganska svaga faktiskt, liksom, är det för att, är man bättre i Tyskland på att föra sin gröna politik än vad vi är i Sverige, Wolfgang?
Ja, delvis så tror jag att man är det, men sen är det ju också det här som ni vet sa, att du tog ju Greta Thunberg som exempel, och hon har ju, jag menar, nu är hon väl stor i Sverige också, men i början så var det ju inte många som lyssnade på henne här i Sverige. Men i Tyskland så blev hon ju snabbt väldigt stor. Och jag tror att det finns ett annat, en annan typ av miljöengagemang i Tyskland än vad det finns i Sverige. Och sen är det ju också det här att Miljöpartiet i Sverige har ju varit en del av regeringsmakten nu ganska länge. Och vi ser ju i Tyskland hur det går för partier som sitter i regeringen med ett annat starkt parti som så att säga spelar andra fiolen, som sossarna gör i Tyskland. De har ju tappat jättemycket på det, precis som Miljöpartiet har tappat jättemycket i Sverige på att sitta i Löfvens regering. Så att där tror jag också det finns en väldigt stor förklaring. Jag tror Miljöpartiet i Sverige hade varit betydligt större än vad man är nu om man inte hade suttit i regeringsställning.
Sen är det så, vi brukar ju också se att samma typ av vindar blåser genom Europa. Just nu så går det i många länders högerpartier går väldigt bra. Inte minst Sverigedemokraterna här i Sverige. Men det ser inte riktigt ut så i Tyskland. Har det med deras historia att göra?
Ja, länge så sa man ju det, liksom, att det finns inget utrymme i Sverige, eller förlåt, det finns inget utrymme i Tyskland för ett högernationalistiskt, högerextremt parti på grund av det som hände under andra världskriget och nazisternas framfart. Men så kom ju det här Alternativ för Tyskland, AFD, och de var ju från början ett EU-skeptiskt parti, men som sen efter flyktingkrisen förvandlades till ett mer traditionellt högerextremt och invandrarfientligt parti. Och sen har vi ju sett väldigt starka strömningar i Tyskland mot muslimer, mot islam, för en mycket starkare nationalistisk högerpolitik. Och AFD har ju varit väldigt starka. De kom ju in i förbundsdagen vid förra valet för första gången. Och det som har gjort att de har tappat nu det senaste året eller två åren, det är ju dels för att under pandemin så har man då sökt sig till trygga partier som CDU och Socialdemokraterna och kanske även de gröna. Men sen har det också varit en väldigt intern splittring inom AFD. Det är olika grenar av partiet där några har varit mer extrema än andra, som har velat föra en mer traditionell högerkonservativ politik. Och det har ju också gjort att det här partiet har lite grann splittrats och tappat mycket stöd. Men man ska nog inte inbilla sig att det inte finns den här typen av högerextrema vindar i Tyskland som vi ser i Sverige och runt om i hela Europa, för det gör det.
Vad tror du då är den mest sannolika koalitionen efter valet?
Ja, alltså som opinionsmätningarna ser ut nu så tror jag ju att det blir CDU och de gröna som kommer att bilda regering. Och då blir det ju, då förmodar jag att CDU kommer att vara det största partiet, och då blir det ju Armin Laschet som blir den nya förbundskanslern. En annan variant, det är ju att sossarna, om nu de gröna blir väldigt stora och kanske till och med största parti, jag tror inte de kommer bli det, men om de skulle bli nästan lika stora som CDU och större än Socialdemokraterna, så kan man ju tänka sig en koalition mellan de gröna och Socialdemokraterna. Med de grönas kandidat då som som kansler. Och då skulle vi få en ny kvinnlig kansler som efterträdde Merkel. Och det skulle ju vara spännande i den här Annalena Baerbock, som ju har blivit väldigt poppis i Tyskland. Så att det är de två alternativen, tror jag, som står mot varandra.
Och de som det handlar om, Armin Laschet och Annalena Baerbock, har de vad som krävs för att bli världsledare? För det ingår ju i jobbet.
Det är väldigt svårt att säga faktiskt. Armin Laschet har ju viss erfarenhet, men han anses ju inte vara någon speciellt karismatisk figur. Hon däremot är ju väldigt karismatisk, men har inte så mycket erfarenhet, så att och på den internationella arenan. Så att det är svårt att veta om någon av dem skulle kunna fylla Merkels kostym eller hennes dress som hon brukar ha på sig. Men ofta är det ju så att när människor får chansen så lyfter de sig, så att det är möjligt att båda de här skulle kunna göra det.
Mm. Du, det här blir spännande att följa helt enkelt.
Det blir jättespännande. Det är verkligen ovisst. Vi får ju se nu hur opinionsmätningarna ser ut här framöver. För just nu så ser det ju ut som att de gröna ligger ju väldigt bra till. Men det är inte säkert att det kommer att fortsätta så här nu närmsta månaderna.
Wolfgang, danke schön.
Vielen Dank, meine Damen.
Hej då. Men om vi tar och blickar framåt. Vi har ju konstaterat att Tysklands utveckling påverkar oss. Så vad kan den tyska ställningen bli i EU? Vilken betydelse har det vilka partier som sitter vid makten?
Det är verkligen intressant tycker jag. Därför att vi har ju sagt det nu flera gånger att Angela Merkel, hon har ju liksom varit även Europas liksom moder, eller man ska säga, både då under flyktingkrisen som jag nämnde och så också nu under coronapandemin. Och hon har ju verkligen, kan man säga, uppvisat ett lugn ganska mycket. Och om det då skulle bli Armin Laschet som blir förbundskansler, han har ju suttit i EU-parlamentet, så det är liksom, man kan gissa sig till lite att han kommer att vilja att den tyska politiken i EU fortsätter ganska mycket i Angela Merkels spår, och att han fortsätter att bedriva en ganska faktiskt försiktig politik gentemot EU, med liksom mycket kompromisser och fortsatt, kan man säga, konservativ syn på den ekonomiska politiken. Och det är ju till exempel skiljer sig åt från Frankrikes linje, alltså Emmanuel Macron där, som vill ha ett lite mer så här enat EU i utrikespolitiken och gärna liksom öka kanske försvaret lite och sådär. Och det är inte Armin Laschet särskilt sugen på i den tyska liksom EU-politiken. Och sen så också relationen med andra stormakter som Kina och Ryssland. Där vill han inte heller göra särskilt stora förändringar. Och om man bara tittar snabbt på relationen till USA, det handlar ju egentligen allting om att bara så här lugna stämningen efter kaosåren med Trump liksom. Sen om man vänder sig till, alltså om Annalena Baerbock skulle bli förbundskansler, men också om hon till exempel skulle bli vice förbundskansler, då vill ju hon verkligen något helt annat. För hon har ju verkligen, som jag sa, kritiserat Putin och vill dessutom liksom spetsa till klimatpolitiken ganska mycket, och då kommer ju den här gasfrågan upp till exempel med Ryssland, och sen så har hon ju som sagt också ifrågasatt relationen till Kina, och det är inte alls möjligt att hon kan gå ganska mycket på Bidens liksom linje lite med mer en vänstergir, kan man väl säga, i den tyska EU-politiken, och liksom verkligen vill att så här, värderingar ska gå före ekonomiska behov. Så där kan det nog hända ganska mycket och bli liksom, ja, möjligtvis en förändring i den tyska, så att säga, EU-politiken eller EU-positionen.
Tror du att vi kommer få se liksom att hon utmanar Armin Laschet i trampolin under valrörelsen?
Ja, men alltså kanske inte just i den faktiska idrotten trampolin, men däremot så, alltså hon lyfter ju gärna det också, att hon, ja, men verkligen så här, är en politiker som vågar och liksom någon som inte gör det vanliga trygga utan faktiskt ja, vågar sig på att till exempel då hoppa trampolin. Eller vad man nu gör när man...
Det är som att hoppa studsmatta.
Det är det, va?
Jajamän.
Ja. Jag är ju en fegis, så att jag skulle ju aldrig...
Oj, du får komma hem till min studsmatta.
Men jag är, alltså, jag är en fegis och en klant. Så att det skulle... Jo då. Du,
tror jag inte på.
Det här är kvinnan som har skapat sitt eget ryggskott genom att snubbla. Så att, trampolin, nej.
Vi får se om Anna-Lena Baerbock hoppar sig fram till en...
Ja, trampolinar
sig fram till en position som förbundskansler. Vi lär ju fortsätta diskutera det här när det kanske närmar sig tyska valet. Men vi är klara för idag nu, och jag känner ändå att jag är rejält uppdaterad och också helt plötsligt väldigt intresserad av det tyska valet.
Mm, jag visste att det här skulle ske.
Ja.
Jag är också peppad.
Ja. Och är det så att du som lyssnar vill att vi ska prata mer om det här, så mejla oss till utrikes@aftonbladet.se och så se till att följa podden i din poddspelare så du inte missar när vi kommer ut nästa gång. Får vi se vad vi hittar på för ämne till nästa gång.
Kanske trampolin runt om i världen.
Mm, mycket möjligt. Inte alls omöjligt faktiskt. Mm. Ni vet, tack för idag.
Tack själv.
Auf Wiederhören.
What? Auf Wiedersehen.
Ja, men det är ju se. Auf Hören är ju vi hörs. Ja. Eller? Ni som kan tyska, för av er.
Mejla tack.
Tack för idag. Hej då.
Hej hej.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.